Grattis Sverige! Du lyssnar på Kungpodden med Anders William Berg och Ante Wiklund.
Jag honom såg en gång. En härlig kona.
Tag honom ett främt. Han var en man. Hans like spelade i skolan.
Come to King. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte. Gustav den femte vånen!
Spökungen! Nice.
Sommaren är kort och det mesta regnar bort. Och jag som tar för mig när solen skiner idag, jag heter Ante Wiklund. Och med mig har jag min sommaräng under barfota fötter, min sommarbris i håret, min vapendragare Anders William Berg. Hej Anders!
Jag har nog aldrig blivit så smickrad den här podden förut. Det är... Snälla, jag far, jag rodnar. Alla din. Ja, tack Ante, det var trevligt. Vad kul att du är här med. Vi har haft semester, va?
Ja, nu till och med, eller ja, min semester håller vi fortfarande lite på, men fast den är på lite, den gråzon. Men jag har precis kommit hem från semesterveckorna uppe i Gästrikland. Och nu är jag hemma igen i Göteborg.
Dagen vi spelar in här är alltså den 23 augusti, så vi som har liksom riktiga jobb, vi har ju börjat jobba för länge sedan. Du som någon så här evighetsbarista, eller vad fan det är för någonting.
Jag ska börja plugga också. Ja. Vi som bara snyltar, vi tar det chill. Chad timarbetaren versus Virgin kommunalanställd.
Wage cuck är det korrekta begreppet.
Wage cuck, okej.
Du är lite så här, den här coola... Vad fan heter han? Per Schlingmann, hans vision om framtiden. Liksom. Du ska gå från jobb till jobb. Du vet, det är lite soft, så här, kickar runt. Exakt. Men så är den här tråkiga gamla gråsossen som liksom har en fast anställning och tjänar mycket pengar och har A-kassa och försäkringar och sånt där. Och,
vem sa gammal. Det? Vem sa det? Vem sa det?
Ja, det är... Vad har du gjort över semestern?
Jag har suttit ute i skogarna i Gästrikland och plockat kantareller och blåbär. Ja, det är typ det jag har gjort. Jag hade tänkt stanna till på lite olika fornminnen på vägen upp dit, men det blev inte så mycket. Jag stannade till vid en väldigt fin liten kvarn någon timme utanför Göteborg. Och så bara dundrade jag förbi den här stugan som ligger uppe i Dalarna som Gustav Vasa ska ha gömt sig en gång. Den sket jag fullständigt i för att jag hade missat att jag hade lagt ut den på kartan. Så jag missade tyvärr den. Men ja.
Det var ju faktiskt... Blunder of the century. Nej, men det hade faktiskt varit kul att se.
Ja, precis. Men det får väl bli till nästa gång. Du, vad har du gjort? Din semester har varit lite mer kopplad till den här poddens ämne. Kan man säga.
Ja, alltså den har ju varit väldigt nördig då, va? Alltså, dels har jag varit i Uppsala och hälsat på min tjejs familj. Och det var trevligt. Och då passade vi på att titta på... vi tittar på Uppsala högar, Uppsala domkyrka. Sen så var jag ju på
The Glorious Mounds.
Ja, precis. Jag köpte en bok med så här topp 100 fornlämningar i Västergötland du måste se och tvingade mig min stackars flickvän på det här och så här, vi liksom gravhög nummer 700 och man bara det är bokstavligt talat bara en hög med sten och jag bara jag vet det är så jävla grymt.
Jag försökte få med min tjej på lite sånt. Hon ryggade tillbaka när jag sa gravhög. Hennes far är historielärare på gymnasienivå. Så hon har ju växt upp med att behövt stanna till på varenda jävla gravhög överallt. Och fått en sån här föreläsning om det. Så hon var inte lika peppad, härligt. Tyvärr.
Och sen startade hennes pojkvän Kungpodden. Och hon bara fick sån här Vietnam-flashbacks.
Ja, precis.
Hemskt. Nej, men det var en ganska skoj semester. Men jag hade ju, det var ju det som kanske är mest relevant för den här podden, särskilt det här avsnittet. Det var att vi var i Uppsala domkyrka. Mycket fint. Jag har väl varit där förr, men det var ganska länge sedan. Jag trodde inte jag hade så brinnande historieintresse på den tiden.
Jag gick förbi den också faktiskt. Jag var stannade till i Uppsala och hämtade upp min bror där. Så jag gick utanför och tittade lite på Uppsala domkyrka.
Ja, den är väldigt fin. Den har byggts om väldigt mycket. En kul grej om byggnationen förresten. Det var tydligen att de hade sån här... Ja, nu är jag, de arkitekturella termerna är jag helt värdelös på. Men alltså det var någon form av liksom pelare på utsidan då. Som var så här från 1400-talet. Hade stått hur länge som helst. Det var asvackra. Men på 1800-talet då, sent 1800-talet, man skulle, tror jag det var, när de skulle renovera kyrkan. Så var det, så var det någon sån jävla god... Jag vet inte... 1800-talet när man var som mest så här nationalistisk och historiehyllande, men man har haft minst respekt för historiska artefakterna. Bara, men det här är jättegammalt! Tegel, den nya uppfinningen, det kan vi använda! Så de rev liksom den här jätte liksom, historiskt värdefulla, enorma liksom, konstruktionen som har stått i 600 år. Eller då hade det stått 400 år. Då, men, för att bygga upp med det nya flashiga tegel. Liksom.
Ja.
Det är väldigt kul. Men det var inte det jag skulle prata om. Utan vi var ju då... Det finns ju många historiska personligheter begravda där. Det finns aset, den heliga Birgitta. Det finns någon relik, någon del av hennes kropp som ligger i ett skrin. Jag tror det är en hand eller någonting. Det är sådär med helgonkulter.
Mm.
Men Gustav Vasa ligger då också begravd där.
Ja, ja.
Och vi gick en guidad tur när vi var där som var väldigt bra. Och det var en ung man som var väldigt kunnig. Man kunde ställa frågor, han kunde svara på allt jättebra. Inget att klaga på. Han gav ett ganska så här högkyrkligt intryck. Och jag tror han skulle plugga till präst typ. Han kallar sig själv för kyrkohistoriker. Men min tjej då som på något sätt kände honom, eller visste vem han var, med att han pluggade till präst. Hur som helst, han var väldigt, väldigt hög, stor respekt för kyrkan.
Mm.
Väldigt kunnig, väldigt intresserad, men också väldigt så här investerad i någon form av kyrkokultur. Och då skulle han göra någon sån här Babys first källkritik och säga, Gustav Vasa, landsfader eller tyrann? Var han liksom den här stora frihetshjälten, eller var han tyrannisk och gjorde hemska saker?
Mm.
Och så skulle han säga, det är inte så enkelt att bla bla. Och så gjorde han, pratade han om det här då, som alla historiska kungar har gjort, att man dödar fiender och bla bla bla, inget speciellt. Men sen, han pratade om det här väldigt neutralt, och sen blev han plötsligt så här ganska flustered. Alltså han blev märkbart upprörd. Och man pratade om, och bland annat då, så ja, som han har sagt, så approprierar han ju kyrkans egendom, eller som jag brukar säga, stal! Att han typ tappar kontrollen lite och var så här, och stal våra fina kyrkklockor och sådär. Varpå jag fick kväva ett skratt och luta mig tillbaka och bara tänkte, vilken jävla churchcock. Och sen så gick jag och pratade med honom om det där, bara liksom, jo, men det är ju liksom det bästa han har gjort, det ledde ju grunden till sekulariseringen och sådär. Och jag bara njöt så mycket av att så här, den här helt kastrerade organisationen, den svenska kyrkan, som inte har några känslor eller liksom någon tro eller någonting, att det finns fortfarande lite butthurt över alltihop.
Ja, de har inte släppt.
Och det tyckte jag var väldigt kul. Nej, precis. Och varför är det här relevant, Ante? För vi har ett specialavsnitt idag.
Ja.
Vilket tema då?
Ja, vi ska prata om kyrkan. Och det här är ju, ska bli det första av våra specialavsnitt. Det skulle ju vara våra sommaravsnitt innan vi gick in i säsong 2 av Kungpodden. Vilket ju egentligen är säsong 3 av Kungpodden. För vi startade ju säsong 2 av Kungpodden för ett år sedan, efter förra sommaren. Men vi ska göra några specialavsnitt. Det kommer att avvika en del från originalkonceptet. Vi har spelat in ett redan, men det här kommer bli det första som vi släpper. Och det här ska handla om kyrkan då, helt enkelt.
Precis, för vi har valt några ämnen som är, vad ska man säga, relevant för information för Gustav Vasa. Och det är en av de sakerna som Gustav Vasa kanske mest är känd för, såklart, då är ju reformationen och att han då stal kyrkans egendom, som vissa vill uttrycka det. Och ja, det är ganska svårt att förstå det om man inte har någon form av längre historia, särskilt om kyrkan som en politisk institution i Sverige. Och det är väl mest det vi kommer prata om idag, tänker jag.
Ja, men lite så. Det var väl tanken i alla fall.
Ja, och det som jag tycker är intressant med kyrkan, men också svårt att förstå, det är alltså dess funktion och dess makt och dess intressen. Alltså att det, jag tycker att det är lite oklart. För att i den här podden så pratar vi då uppenbarligen främst om kungar, men det blir väldigt mycket fokus på till exempel adeln. Och adeln är inte så svår att förstå vad deras spel handlar om, så att säga. Man vill ha mer jord. Man vill inte nödvändigtvis bättre jord och bättre bearbetad jord, utan bara mer jord för att kunna utvinna ett högre överskott för lyxprodukter, men inte minst krigsprodukter, för det är ett krigande kast i samhället liksom. Alltså borgerskapet har vi ju gjort typ ett eget avsnitt om, borgare och städare. Så att det här är helt enkelt, alltså det är en handelsprofit som driver dem. Och de kämpar för att få statsprivilegier och vara så självständiga som möjligt från kungamakten och bla 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 bla. Och bönderna har ju en enda stor kamp om att få vara i fred, mer eller mindre. Att de
vill sitta på sin mark och sitta med sina vapen och inte bli störda av massa fejder mellan olika kungar och adelsmän. som de inte har något att göra med.
Och det kräver att de då och då måste gå in i så här enorma förintelsekrig typ, där så alla de känner och älskar dör i sjukdomar och i våld och sådär liksom.
Precis.
För att få vara i fred. Ja. Så det är ganska lätt att förstå typ, om du tänker det här som tre, eller om man räknar med kungen och fyra aktörer, så är det ganska lätt att förstå vad som driver dem, vad deras medel är för att driva igenom det de gör och hur de förhåller sig till varandra, varför de behöver varandra. Det är väldigt uppenbart varför adeln behöver bönder, det är ganska uppenbart varför varför kronan behöver städerna, alltså för handelskontakter, bla bla bla.
Mm.
Och då har vi då kyrkan. Och det jag ofta frågar mig när jag läser de här sakerna är ju att jag förstår att det finns en större kristen gemenskap ute i Europa, men att man behöver ge så många eftergifter till kyrkan som institution, att den kan växa sig så stor. Vad är det egentligen de erbjuder då, främst kungamakten, som gör att kungamakten måste ge så många eftergifter hela tiden?
Mm. Det är en bra fråga, vad är det de faktiskt erbjuder? Vad är det materiella intresset till att hela tiden ge eftergifter till kyrkan? Och som du redan sa så har vi redan spelat in specialavsnitt om adeln. Vi har spelat in specialavsnitt om borgare. Men vi har inte snackat så mycket om kyrkan. Så det är väl det vi ska göra idag.
Precis.
Ja, då är det bara att sätta igång, eller?
Ja, sting a ring ding.
Ja, välkomna till Kungpodden.
För det här avsnittet så har vi läst Christer Hedins bok Kristendomens historia i Sverige.
Yes.
Mycket bra bok, mycket bra.
Mycket bra.
Väldigt så här, överblicksverk, typ 1000 år av historia komprimerat till, vad är det, 300 sidor ungefär?
En händig liten pocketbok. Oj, en händig liten pocketbok.
Ja, jag kan verkligen rekommendera den alltså för den som vill ha någon crash course specifikt den svenska kyrkans historia.
Mm.
Och vi har väl utifrån den här då typ följt hans kategorisering av kyrkans olika perioder. Mm. Lite anpassat, inte minst anpassat till kungar.
Mm.
Så vi har väl gett oss friheten att dela upp perioderna så här, och vi kommer försöka diskutera det utifrån den här kategoriseringen då. Ett då.
Mm.
Så har vi den missionerande tiden, vilket är, ja, nu får ni väldigt grovhugget här, kära lyssnare, men år 800 till år 1100. Mm. Och det är då, det börjar med Anskar och hans resa till Birka och allt det här som vi talat om i tidigare avsnitt, till Inger den äldre, när den fördriver Blotsven. Och det är ju inte exakt år 1100, men alltså, don't at me, jag vill inte det är som det är.
Nej, men det är tiden, alltså du, alltså det förklarar väl lite självklarande namn, den missionerande tiden. Tiden när Sverige håller på att gå över från hedendomen till kristendomen.
Precis, och då kyrkans närvaro i Sverige främst är enskilda eller väldigt få kristna missionärer. Mm. Som är väldigt, väldigt svaga och är beroende av att det finns en stark kung.
Mm.
Som liksom mer eller mindre låter dem hänga med i deras posse och så försvarar de dem.
Exakt.
Väldigt lite makt, de är bara ambassadörer av något slag.
Mm.
Eller till och med missionärer. Det finns
till och med missionärer, precis. Det finns ju där i titeln. Och den andra epoken har du valt att kalla för etableringstiden. Och det är 1100-talet till 1248.
Precis.
Väldigt precis år där. Vad är det som händer det året?
Då händer ju Skänninge möte.
Yes.
För att alltså från år 1100, basically, alltså efter Ingen eller så är de här konflikterna mellan dels lite stenkilsätten i början, men Estridsen och Sverker och Eriksätten, att du har, nu har du liksom, okej, vi är kristna, då får du extremt mycket legitimitet om kyrkan säger, ja, det är du som får vara kung, och de krigar som in i helvete om att det finns en kristen kung nu, vem ska vara det?
Mm.
Man slår ihjäl varandra i en oändlighet. Men man börjar också mer och mer dras in i kyrkans storpolitiska spel.
Mm.
Att de nordtyska biskopsdömena börjar komma och ställa krav och sådär. Vilket leder till att, ja, det är väl någon av Sverkerna, vi kommer komma in på det sen, ställer, liksom, kommer till påven i Rom och frågar, kan inte vi få ha en självständigt biskopssäte här uppe så att vi inte måste dansa efter tyskarnas pipa.
Mm.
Och så vidare och så vidare. Men liksom det är hur kyrkan ska växa fram och etableras. Och det tar väl sin yttersta punkt. Tar sin yttersta punkt. Jag pratar ju som en jävla analfabet. Men tar sitt yttersta uttryck år 1248. när Birger Jarl är med vid Skänninge möte och garanterar en viss självständighet. De får ha de får någon form av skattebefrielse, tror jag redan då. Jag kommer gå in på det närmare sen, som sagt. Men i första hand att man får en egen administration. Och kyrkan växer väldigt mycket som en byråkratisk apparat.
Och den blir sen går vi in i en egen svensk kyrka börjar etableras, som inte bara är missionärer och folk som kommer upp från Tyskland typ.
Ja, det är väl egentligen det viktigaste, så det var ju bra att du sa det. Men, men sen då, så den tredje perioden kan vi kalla för guldåldern. Vilket är från Skänninge mötet 1248 in genom Alsnö stadga 1276, då de blir det andliga frälset tillsammans med det världsliga frälset. Alltså att man blir skattebefriad och ja, allt vad det innebär under Magnus Ladulås. Fram till att man år 1288 under ärkebiskop Brynolf Algotsson börjar mopsa sig och påstå att alltså som jag har sagt, så försöker Brynolf Algotsson mer eller mindre bryta loss en del av Västergötland som en typ halv självständig del av riket, men där sätter Magnus Ladulås ner foten och det blir inte så mycket med det. Fram till att kyrkans makt i Sverige börjar krackelera väldigt mycket på grund av de tre påvarna. Alltså när då man från mellan 1378 och 1401 så existerar tre påvar ute i Europa som alla är i konflikt med varandra.
Ja, det är väl i södra Frankrike och så två olika i Pisa och i, vad är det andra? Ja, nere i Rom då antar jag.
Jag kan börja med att säga att jag redan nu kommer ihåg när jag kollar igenom mina anteckningar att jag tror att 1401 är fel år, så vi kommer korrigera oss själva senare. Don't at me.
Nej, nu kanske vi sa fel, ja, precis. Men, ja. Men när de här tre påvarna börjar bråka med varandra om vem som är den äkta påven, och den här stora schismen eller hur det nu talas, händer i den vatikanska kyrkan, då börjar vi gå över till den fjärde epoken som vi kallar för degenereringen. Som du har lagt ut från Margaretas död 1412 till och med Gustav Vasa 1528.
Ja, alltså här så försvagas ju kyrkan. Att kyrkan är väldigt beroende av att det finns en någorlunda enad kyrka ute på kontinenten. Så att man kan vara en mellanman där. Och liksom, de är liksom makten of the middleman väldigt mycket, att de kan åberopa den katolska kyrkan för att kungamakten ska göra som de vill, och de kan åberopa kungamakten för att slippa göra vad påven vill. Och i och med att det här, ja, det övre, eller en del av hamburgerbrödet försvinner liksom, så kan en hamburgare verkligen vara en hamburgare? Är de inte bara en macka just nu? Vad betyder den här symboliken mer än det? Jag har ingen aning vad jag pratar om, men det är smart ändå på något sätt, tror jag. Så kyrkan i Sverige försvagas väldigt, väldigt mycket fram till Gustav Vasa. 1528 kröns väl han. Jag vet inte exakt när han klickar på protestantismknappen. Det kommer vi komma in närmare på i Gustav Vasa-avsnittet. Men det är ju då egentligen den katolska kyrkans död i Sverige.
Ja, och det är väl, finns väl ingenting som är mer degenerering än att kyrkan helt enkelt typ dör helt. Men det är väl de epokerna vi har valt att dela upp det här avsnittet lite grann i.
The infrastructural and superstructural complex that was to make up the general structure of a feudal totality in Europe thus had a deep double derivation after the collapse and confusion of the Dark Ages. One single institution, however, spanned the whole transition from antiquity to the Middle Ages in essential continuity: the Christian Church. It was indeed the main frail aqueduct across which the cultural reservoirs of the classical world now passed to the new universe of feudal Europe, where literacy had become clerical. Strange historical object par excellence, whose peculiar temporality has never coincided with that of a simple sequence from one economy or polity to another, but has overlapped and outlived several in a rhythm of its own. Detta är från Perry Andersons Passages from Antiquity to Feudalism, som vi lite kort ska ta ett nedslag i för att diskutera vad kyrkan är. Och då måste vi gå utanför Sverige, utanför Norden, och vi måste gå tillbaka till 500-talet ungefär, efter kollapsen av Rom. När det enda, som Per Andersson här säger, enda överlevande av den romerska staten är den katolska kyrkan. För det är lätt att glömma det, men alltså den katolska kyrkan är ju, det var ju en helt integrerad del i, alltså det är ju en av de största myndigheterna i Rom, kan man säga. Det är som att, jag vet inte.
Det är lite som att Skatteverket finns kvar. Hela Sverige har kollapsat, men Skatteverket fortsätter styra en slags liksom skuggregering över hela Europa.
Precis, och den här var ju så, och den var ju så enorm då, den här myndigheten, så att som Perry Anderson säger, for the vast clerical apparatus which it spawned in the later empire was one of the main reasons for the parasitic overweight which exhausted Roman economy and society. For a second super added bureaucracy was thus conjoined to the already oppressive onus of the secular state. By the 6th century, the bishops and clergy within the remaining empire were actually both much more numerous than the administrative officers and functionaries of the state and received considerably higher salaries. Mest för att illustrera vilken enorm apparat det här var, att den var så stor att den deltog i att kollapsa det romerska imperiet. Och då är frågan, som vi frågade oss här i början, varför då? Varför, alltså är det liksom så viktigt att få bryta bröd vid nattvarden att man ska kollapsa hela Rom för att man betalar ut så höga löner till biskopar? Det är ju, det är ganska svårt att förstå på många sätt.
Ja, någonstans här så har ju den här administrativa byråkratiska skatteverket blivit liksom en viktigare del av staten än vad staten i sig har blivit, alltså.
Ja, precis. Och det är väl, alltså en sak är väl att det är ju, under Roms tid så är det en väldigt folkrörelse och det är väldigt så här, man bygger mycket stöd bland slavarna och det finns något egalitärt i det, och att det liksom överhuvudtaget bara är en sån välorganiserad, stark politisk rörelse så att den kan göra det här. Bland annat så lyfts typ, det fanns en tradition av typ, ja, föregångaren till klosterordnar, att kristna lärde män brukade vandra ut långt ut i öknarna, vilket var en tradition som hade kommit från det egyptiska bondeskapet. Att man vandrar ut långt ut i öknarna för att liksom komma närmare Gud och leva som en, ja, hermit på något sätt. Och det här är liksom någonting som kyrkan tar över som en politisk strategi, som skattestrejk. Att man flyttar ut med. Så de, ja, de hade en massa olika påtryckningsmetoder. Men de får i alla fall, de bidrar i alla fall till att det romerska imperiet kollapsar.
Men de överlever.
Precis, de överlever. Och när germanerna då kommer att ta över allting, varför vill de också ha den här enorma skattebördan? Här kommer vi.
Vi ger in någon sweet, sweet enorm skattebörda som man ser i Rom.
Precis, we gotta get in on this shit. Här då så ser man kyrkans enorma makt och betydelse, som kanske lite kan förklara deras roll hela vägen genom medeltiden. Och det stora som Anderson pekar på då är, han pratar tidigare här om en klassisk historiker om Rom som heter Gibbon, som menar att kyrkan vulgariserade Rom och deras klassiska kultur och gjorde den typ för så här populär och bred för plebejerna, och det blev skit och så liksom. Och i polemik till det här skriver man så här: the very vulgarization and corruption of classical culture, which Gibbon was to denounce, was in fact part of a gigantic process of assimilation and adaptation of it to a wider population, which was both to ruin and rescue it amid the collapse of its traditional infrastructure. The most striking manifestation, once again, of this transmission was that of language. Up to the 3rd century, the peasants of Gaul or Spain had spoken their own Celtic tongues. With the Christianization of the empire, however, the bishops and clergy of the western provinces, by undertaking the conversion of the mass of the rural population, durably Latinized their speech in the course of the 4th and 5th centuries. The Romance languages were the outcome of this popularization, one of the essential social bonds of continuity between antiquity and the Middle Ages. The consequences of a Germanic conquest of these western provinces without their prior Latinization have only to be envisaged for the momentous importance of this achievement to be evident. The central achievement of the early church indicates its true place and function in the transition to feudalism. Its autonomous efficiency was not to be found in the realm of economic relations or social structures, where it has sometimes mistakenly been sought, but in the cultural sphere above them, in all its limitations and immensity. Poängen av det här väldigt ordiga är helt enkelt att den Vilket jag tycker är en lite otillfredsställande förklaring, men att kyrkans makt är egentligen som en kulturell bärare, men språket inte minst som en liksom som en teknik, som en kulturell teknik. Det är ju den katolska kyrkan då, ja, ni vet ju latins roll i den katolska kyrkan, all liksom högre teologisk kunnande men även då historisk kunnande, så all form av högre lärning är ju på latin. Men det är också någonting som man har, man bevakar ju det då genom att det är bara inom kyrkan man lär sig latin, men man har också populariserat, gjort de här vulgära latinska språken, franska, italienska, som gör det möjligt för ja, för germanerna att ta över. Och man får väl se det som att under medeltiden, varför de här germanerna vill ta sig an de här då, är väl för att de har någon form av monopolsituation på det kulturella, intellektuella, teknologiska arvet från de klassiska antika civilisationerna.
Mm. Så man har helt enkelt ett helt nätverk och en hel struktur av skriftkunnighet, språkkunnighet som man tänker att det här kan vi bevara. Det här kan vi få nytta av.
Ja, typ. Man får väl se det som det helt enkelt. Alltså det är ju det. Då har de alltså dumma jävla germaner som försöker ta över allting som Rom hade, men de är för dumma för att, de kan inte komma på någonting själva. Så det finns några som bara, vi har förvaltat liksom, ja, ni har tagit bort allting som är den militära apparaten i Rom, men ni har kvar liksom, jag vet inte, ni har kvar någon sån här kulturmyndighet typ. Ni har kvar Alice Bah Kuhnke i form av den katolska kyrkan. Så länge jag blir lite skattebefriad här och där, så, så kommer jag liksom, I will deliver my services.
Jo, så man, helt enkelt så anställer man alla de här för att i princip skriva åt dem, för germanerna kan inte skriva själva. Så då får vi se till att använda den här enorma skattebördan, och så får de skriva åt oss och lära oss språket och så vidare och så vidare.
Precis, och germanerna hade väl inställningen lite don't fix what ain't broke typ. Vi har en fungerande grej här som är beredd att bara lägga sig under oss. Mm. Och det kanske också, ja, gör deras, liksom försvagar deras egen förmåga att utveckla en sekulär byråkrati och så. Alltså de har väl inga drivkrafter att göra det lite, för att de kan bara låta det här vara kvar. Det är väl lite så man kan förstå det här.
Mm. Och dessutom att vi har en katolsk kyrka som bara klättrar sig uppåt mer och mer. Och då kommer vi in i den första epoken som vi kallar den missionerande tiden.
Ja.
Jag åt min gröt och läste
Kungpodden,
tog väskan i min hand och kysste
Kungen,
djup låg snön och natten såg mitt spår där på vägen som jag traskat fram i 13 långa år.
The Svear and Götar, however, seem to honor the Christian faith only when things go according to their wishes and luck is on their side. But if storm winds are against them, if the soil turns barren during drought or is flooded by the heavy rainfall, if an enemy threatens to attack with harrying and burning, then they persecute the Christian faith that they claim to honor, and with threats and injustice against the faithful, they seek to chase them out of the land. Det här är från Cambridge History of Scandinavia, som vi brukar använda oss ganska mycket av i den här podden. Och det här får man en liten överblick av hur vi här uppe i Sverige ser på kristendomen och kyrkan. Lite små opportunistiskt.
Och det här är lite skoj då, för att vi kommer ju alla kanske ihåg från tidigare avsnitt, den här skildringen av Birka, hur han ska åka upp och de bara, ja, jag är kristen, och sen så åker de ut och plundrar på 800-talet. Haha, vad naiva de var i sin ungdom. Det här citatet är från år 1130 från den anglodanska munken Ailnoth. Så det är liksom 300 år efter Anskar, så är det fortfarande så här total opportunism.
Ja, alltså jag tänker på de här tidiga avsnitten vi gjorde, eller så tidiga var de kanske inte, men de här avsnitten om kristnandet, när vi pratade om hur man, ja, man gjorde en så här roulettehjul om att hoppas på, ja, men vi kanske blir kristna, vi kanske blir inte kristna, vi kanske blir lite av varje. Om man uppe i Island är så här, ja, men vi kan tänka oss bli kristna om vi får vara hedningar i hemlighet.
Och
den här liksom totala likgiltigheten till kristendomen, och framförallt också, det känns som att man hela tiden tänker att, ja, men vi vill vara med på den här liksom, ta del av kakan och vara med i kontinenten, vara en av de coola, men i hemlighet tänker vi leka med våra asagudar och när ingen tittar på.
Ja, och det är ju ganska kul. För att jag gjorde periodiseringen här med den missionerande tiden att den skulle sluta år 1100. Och det här är då från år 1130. Så det är ju, och jag satt ju det för jag tänkte, ja, ingen den äldre, när han jagar bort blodsven, det blir väl någon form av jävla ordning på det. Men vi har ju ingen aning om hur länge det här pågick. Det hoppade fram och tillbaka egentligen.
Nej, men det finns väl flera hundra år senare är det fortfarande typ så här fiskare som tog ut en liten figur för att det skulle ge honom tur när han var ute och fiskade och sådana där saker. Ja. Den här liksom övergången mellan, ja, men någon slags, var det ett vatikanskt helgon som hjälpte honom att fiska eller var det en slags hednisk gudafigur? Det är en liten suddig gräns där kanske.
Och den här nedgraderingen och kastreringen av hedendom till att vara tron om vättar och tomtar och troll och sånt där. Och hur seriöst folk tog det, vilken roll det hade till liksom konventionell gudstro och sådär. Det vet man ju inte. Men det är i alla fall här vi befinner oss då i den missionerande tiden. Och man kan väl säga att alltså ett skäl till det här måste ju vara vikingatidens nedgång. Att man tjänade ganska mycket på att stå utanför den kristna gemenskapen och bara kunna dra ihop ett gött gäng som åker ner och plundrar och snor lite från de kristna. Man vill ju inte vara med, för att då har man en sån här konstant casus belli mot dem. Men när man senare då kanske främst mot 1000-talet börjar kunna försvara sig bättre där nere och det inte finns det finns inte så stor poäng i att stå utanför längre, då blir man kanske lite mer vänligt inställd till att hoppa på tåget liksom.
Ja, precis. Vi vet att vi har blivit anklagade för att använda för mycket engelska uttryck och inte prata tillräckligt mycket svenska. Men man kommer väl till en punkt där man känner att if you can't beat them, join them lite grann. Och vi kan inte längre åka ner och bara plundra alla tempel, för nu är plötsligt alla kristna länder bestämt sig för att hjälpas åt och slåss mot oss. Så nu tänker man, vi kanske kan bli en del av den här kyrkan. Jag tänker.
Och det här finns ju olika perspektiv på det här. Jag tänker på bland annat den legitimerade och mycket prestigefulla historikern Vai Vikenäs. Sångare och nyhedning och någon slags mystisk nazist så.
Och mördare.
Så och ja, just det, han mördar sin trummis också sen. Ni kan googla på Vai Vikenäs. Han är quite the character. Men också en intellektuell av rang. Han hade en tråd på Twitter. Det var, han skrev någon sån här Viking raids, oppression, och skulle säga håna. Och så typ daily reminder att vikingaräderna som då involverade, vilket han inte går in på så mycket, så här våldtäkt och slavtagande och sådär, att det var en indigenous European resistance movement mot de här abrahamitiska invasionsideologin som kom liksom. Men motståndsrörelsen blev dessvärre besegrad till slut och man var tvungen att bend the knee för de här vidriga ökenmystikerna.
Om man tror på den så kallade hästskoteorin så har ju han en brother in arms, en broder i USA. Jag tog någon video från, jag tror det var från Portland med den här, jag tror det var Portland i alla fall. Det var i någon slags efterskakningar av den här BLM-rörelsen som har lett till massa riots och protester och demonstrationer och så vidare där borta. Men det är någon kille med så här långt blont hår och skägg som står och pratar om hur vikingarna var en del av den antifascistiska rörelsen och att man måste gå tillbaks till vikingamentaliteten. Och då tänkte man verkligen så här.
Jag kommer ihåg det, men vad var hans argument för att han var en del av? Var inte något jävligt spännande typ att han var?
Han hade ju inget argument för varför vikingarna skulle vara antifascister. Han tyckte att de han sa typ att ja, men de kämpade mot imperialisterna och fördrev dem från sitt land. Och man bara typ, bror, det var exakt tvärtom. Det var liksom verkligen de som åkte till länder och plundrade och våldtog. Men
everybody has indigenous ancestors. You know, the Vikings are my indigenous ancestors. And those guys were straight anti-fascists. Anyone tried to colonize them, they got fucked up. I mean, they were anarcho-primitivists, right? So they ran their societies like this right here. This is all people out here rewilding themselves. The world's constantly trying to rewild. And of course, the colonizer paradigm is going to do exactly what it does to a field when it's trying to rewild. It's going to hit it as hard as it can. It's going to use its gas. And guess what? We are stronger than that fucking gas. I play the trumpet in that fucking gas. You know what I mean?
Ja, men jag tänkte på det, att jag undrar om den här killen, han kanske borde sätta sig ner och prata lite med varje viken ens.
Där är en podd jag hade lyssnat på.
Ja.
Det är så här, en afa-viking-romantiker med någon sån där nazist-mysticist-viking-romantiker har en podd tillsammans.
Kanske var den äkta vikingatiden vänskapen vi hittade på vägen.
En podd som bygger broar. Inte helt olikt kristendomen i Norden för övrigt.
Precis.
Ja, kul.
Det kan väl vara en cue för att gå tillbaka till ämnet. Men vi är här i en missionerande tid. Jag vet inte hur mycket, vi har ju pratat lite om det här i och med vi har pratat i avsnitten om kristnandet av Sverige.
Ja, alltså som Christer Edin skriver då: kyrkan var internationell och den som av andra staters ledare betraktades som Sveriges konung kunde hoppas på ett erkännande också inom landet. När det inte är så lukrativt att plundra de kristna längre så är det ju lukrativt att bli kristen, men det är ju mest lukrativt att bli kristen för den som kommer vinna liksom.
Mm.
Det är, om någon är, jag känner mig stark nog nu för att kunna säga jag är en kung utifrån de kristna europeernas koncept. Det vill säga att jag kontrollerar en hel landmassa. Jag har inte bara en massa krigare som är lojala till mig individuellt. Och så. När man känner att jag har goda chanser för det, då kan man bjuda in en missionär som säger att den här killen är boss. Men alla andra då gör ju liksom en beta uprising mot den här killen. Att det är, om du är andra rang så vet du att du kommer förlora på det här. För att alla, de kan tjäna mer på ett decentraliserat system när de vet att de inte kommer vara den som kommer kunna vinna.
Mm.
Så, och det är väl en stor förklaring till varför det går så jävla mycket fram och tillbaka hela tiden.
Mm.
Men ja, man gör ju sitt bästa. Den, alltså de här kungarna, de får ju vissa perks i det att den katolska kyrkan, den kommer ju med latinet till studier på kontinenten och den kan ju skapa liksom mer direkta politiska militära allianser med resten av Europa då. Om man kommer djupare den gemenskapen den vägen. Och det blir väl en ganska ömsesidig relation här främst då mellan kungamakten och kyrkan. Alltså att man förstärker varandra liksom.
Ja, kyrkan får väl i den här rollen bli en slags roll som i den mån som kungen tillåter gå runt och liksom sprida sin maktsfär lite grann. Med, och utbyte mot att de säger att den här killen är kung. Men det är ju alltid kungen som är, det är ju på kungens villkor kan man väl säga.
Ja, precis. För i vissa länder så har väl kristendomens etablering varit en ganska folkrörelse. Alltså i Rom var det definitivt det. Det var en massrörelse med politiska krav och så. Här i Sverige har det varit en total top-down-relation. Att precis. Man har kristnat med svärdet och man har kristnat liksom, ja med tvång helt enkelt.
Mm. Och då kan vi väl gå vidare från den missionerande tiden till när vi kommer till tiden när det här svärdet har slagit ner och etableringen har börjat i det som vi har kallat för etableringstiden. Och det var då för att färska upp minnet från 1100-talet till 1248 när Skänninge möte sker. Och det här är alltså då tiden när kyrkan börjar etablera sig som någonting annat än bara lite slumpmässiga munkar från Nordtyskland som kommer upp och försöker be folk att snälla tro på Jesus istället för på Oden i princip.
Ja, precis. Och ja, vi kan ju börja med några nedslag här då. Att det är ju bland annat 1065 tror jag som får Olof Skötkonung, den första kristna kungen som utropar sig som kung över både svearna och götarna. Jag frågar hur framgångsrik han är som det. Det är fram och tillbaka. Och sen så är det ju då att vi har Ingen den äldres konflikt med Blotsven. När Ingen den äldre vid tinget någon gång på 1100-talet där vägrar att utföra ett blot som är sedenligt vid tingen.
Är det Ingen den äldre som är det Ingen den äldre som är den här östeuropeen som låtsas vara hedning och sen länge hoppas på att det ska bli något blot?
Jag kommer inte ihåg. Ja, det är jag faktiskt. Det hade jag lite glömt. Men ja, jag minns det som att det är han. Men då vägrar han att blota då, för att han är så livrädd för de här galna hedningarna håller på med. Som han inte hade någon aning om när han var borta i Chile i Ryssland.
Och så kommer en kille som inser att folk gillar blot och kallar sig, och då kallar han sig för Blotsven så, och tar över istället.
Det kanske var den första marketingstrategen liksom.
Ja, han precis.
Bara, this blot things, it's selling like hotcakes! Jag är Blotsven. Och det vet man ju inte då om det var en person som hette Blotsven eller om det är något i historieskrivningen som bara syftar på svennen som blotade. Att han var någon form av svea gubbe som blotade och sådär. Men när Ingen Nelle då fördriver Blotsven, det är väl ändå ganska rimligt att se det som att på tinget nu så är det inga blot mer. Och det här köper ändå folk. Så även om det finns hedningar kvar så borde man kunna se med honom att det har inte sin politiska makt längre.
Precis, och, det är någon slags turning point här ändå.
Precis, och när man då väl har kyrkan eller kristendomen etablerad på något sätt, alltså som att åtminstone ja, toppskiktet är etablerat kristet, nu är det bara att vänta på att det sipprar ner, då börjar kyrkan visa lite sina sanna färger, att de här tidiga ugga-buga-människorna med stor påk som vill bli kristen kung, de kanske bara tänkte, wow, fan mycket gratis skit får vi få de här människorna. Men nu är det dags för payback, och den tyska kyrkan, vilket det är, den katolska kyrkan, här representeras ju främst då av Hamburg-Bremen, det här nordtyska biskopsstiftet, som har befunnit sig, alltså Tyskland i den här perioden, eller tysk-romerska riket, har befunnit sig i en konflikt med påvemakten väldigt länge om ja, kyrkans självständighet och om det liksom, och de här regionerna norr om, ja, om Hamburg-Bremen, det tillfaller då de tyska biskoparna att det här är vårat jurisdiction, vårat område.
Och när du säger regionerna norr om, då menar du i princip hela Skandinavien?
Ja,
ja. Det, så det vi blir en slags, vi blir ett slags Sydamerika till Hamburg-Bremens USA, att man väljer att det är våran back garden i princip, så ni ska inte ge er in på våran business.
Precis, det du syftar på är det när man delar upp när ja, kolonisatörerna upptäcker Sydamerika och påven bara drar en ganska god tyck. Så här är en gräns, så här långt får portugiserna gå, resten är spanjorernas. Och så bara, oh, wow, hoppas det är mycket. Så lite exakt. Ja, ena halvan är portugisisk, andra halvan är spansk då. Ja, och man har den här konflikten och tyskarna har överhanden väldigt länge. Men i mitten av 1100-talet så pågår någonting som heter den gregorianska reformrörelsen. Som är att påven försöker, det är då man börjar trycka väldigt hårt på det här med att prästerna ska leva i celibat. Och det är mest för att de inte ska kunna sugas upp i adliga maktspel med sexualpolitik och så, med giftelseförbindelser och få barn och sådär liksom. Man ska hålla kyrkan ganska ren på något sätt från världslig politik.
Det tycker jag är en av de mer intressanta delarna som jag har lärt mig från allt det här lite grann. Alltså det låter ganska självklart egentligen, men man har alltid tänkt på den här celibatreglerna inom kyrkan som en sån här, ja, men bara slumpmässig kyskhetsregel, liksom, att det bara ska vara för att man är fin i kanten, liksom, sex är dåligt, ni ska inte knulla typ. Men det är intressant att läsa de här faktiska realpolitiska anledningarna till varför man inte ska göra det, för de har ju problem här nu inom kyrkan av att folk, ja, men de ligger runt och deras söner och barnen blir till högt uppsatta präster och biskopar, och det blir liksom ingen, ja, man börjar använda de här olika kyrkliga posterna som, ja, men som adels namn i princip.
Ja, och det här är ju sant också för att de här ugga-bugga dumma germanerna som inte kan bygga sin egen byråkrati och bara ta över katolska kyrkan från Roms fall och har liksom en färdig myndighet att kan använda sig av. Det är ju lite att de försöker åtgärda det maktunderlaget genom knull som adeln är want to do. Det är svärd och knull, de två vapnena i adelns händer. Men det här måste kyrkan sätta P för då liksom, vilket man vill lyckas göra då med det här celibatskravet. Men här utvecklas en ganska intressant allians mellan Karl Sverkersson från Sverkersätten som är kung 1161-67. Där de vill ju göra sig oberoende av tyskarna, och ja, kyrkan vill ju göra Sverige oberoende av tyskarna. Så Karl Sverkersson åker alltså ner till Rom, eller nej, inte han är ju inte där, skickat sändebud. Och då när de här reformvännerna sitter i kyrkan så blir de väldigt glada över det här och säger självklart, sa de ja på frågan om att få etablera ett svenskt biskopsdöme.
Yes.
Och i Norge hade de där fått ett eget, i Nidaros eller Trondheim, skriver Arina, jag vet inte vad hon menar, men och det får man då i, man får sin första ärkebiskop 1164 då munken Stefan från Alvastra kloster tillträder ämbetet. Och om jag inte minns fel så är det väl Skara som är det första ärkebiskopsstiftet
Jag tror det, och det här har väl också föregått så att även om det var nu tyskarna som fick rätten till det här, hela det här området, så var det väl också massa med olika svenska kungar som började leka med att ta in massa med engelska biskopar och engelska präster istället, som någon slags politiskt spel mot nordtyskarna.
Precis, det har vi talat om i tidigare avsnitt. Man håller väl på lite med det här i Sverige med. Det är ju biskop Osmund och allt det där. Men det största uttryckt för det är ju kanske egentligen när, det är på 900-talet tror jag väl att det är, när det är Knut den Store som är den här ultra-vikingkungen i Danmark, den kanske största av alla, som har sitt nordatlantiska imperie där han kontrollerar Norge, över hälften av Storbritannien och alla öar och sådär, och är en väldig maktspelare. Han börjar vända sig mycket mer och mer till engelska biskopar, för att det, de är mycket svagare än de tyska och görs oberoende av dem. Och det är här som, ja, jag tror väl att det är Olof Skötkonung där då, han försöker väl liksom komma in i det spelet och kringgå tyskarna, men lyckas ju inte riktigt. Men här under Karl Sverkersson så lyckas man få en, ett eget svenskt biskopssäte. Vilket gör kyrkan självständig. Och man tänker, fan vad gött kyrkan, tack för att ni hjälpte oss slippa tyskarna. Vi trodde de bara ville ge oss massa gratis saker som ni i kyrkan sa att ni vill göra, men nu har vi er. Och de bara
Vi skulle aldrig
according to Keikaku. Ja, precis. Och sen börjar deras krav komma då. Och först är det lite uppmaningar från påve Alexander III. Där han skickar skrivelser där han uppmanar kyrkans ledare att inte utnämna någon till ett kyrkligt ämbete mot betalning. Vilket är kul att de också bara gör det då, uppenbarligen hela tiden. Vilket är superkorrupt. Men år 1200 så bekräftar man kyrkans privilegium och självständighet. Och flera mycket jord och gårdar befriades från skatter, bla bla bla, och hela den här processen pågår och kyrkan blir, ja, man börjar ställa mer och mer frikostigare krav på självständighet för att få påvens stöd, vilket ju blir då, här förstår jag det som någon form av geopolitisk motvikt mot mycket större makter som den tysk-romerske kejsaren, eller kanske, ja, jag vet fan, England, I guess, behöver bli ganska starka vid den här tiden. Att det finns en poäng att den svenska kyrkan via dess kontakter till påven är en motvikt mot dem då, rent en geopolitisk fördel. Å andra sidan så är den svenska kungamakten en motvikt mot den katolska kyrkan, alltså i Rom, för den svenska kyrkan. Och det är här då de kan börja spela ut de här två parterna mot varandra och göra väldigt fräcka anspråk och krav gentemot påven i Rom och gentemot kungamakten. Och det är därför, och det är under den här möjligheten som de då går in i sin guldålder.
Yes.
Kungpodden med Anders William Berg och Ante Wiklund.
Ja, guldåldern med sitt startskott med Skänningemöte 1248.
Och på det här Skänningemöte så där så fastställer man de här lite mer självständighetsreglerna. Här fastställt lite grann hur kyrkans relation till kungamakten ser ut rent formellt i Sverige. Man får lite skattelättningar och sådana saker, va?
Alltså, från Skänningemöte så finns ett brev med ett beslut från Wilhelm av Sabina, som är en företrädare för påven som sammanträder med ärkebiskopen, fem biskopar och en rad stormän i de ledande ätterna, bland dem Birger Jarl. Som då var lagman i Östergötland. Och han utfärdar ett brev om beslutet som tas här, som finns bevarat i Riksarkivet, alltså i original, vilket är sjukt. Och det man beslutar är då det här: vi funnit för gott att besluta att ingen som hädan efter tillträder prästämbetet får ta sig hustru eller öppet äga eller leva tillsammans med någon kvinna. Om detta förbud är överträdd så ska sådana hustrur ha klart för sig att de blir bannlysta. Men de kvinnor som redan tillhör präster, de vandrar väl på förtappelsens väg, skall dock inte på ett års tid drabbas av bannlysning. Men om de inte före ett års utgång helt och hållet skiljer sig från sina män, så skall också de ha klart för sig att de är bundna med förbannelsens band. Och de präster som de sålunda haft som äkta måste ta sig tillvara så att de inte ytterligare genom sådana bandlysta gör sig delaktiga av deras synd, eftersom det då enligt uttrycklig föreskrift i kyrkans lag bindas med samma band.
Ja. Om man var sedan tidigare en prästhustru så skulle man passa sig helt enkelt.
Ja, precis. Med det här kommer då att om de här prästerna har barn då, så ska de inte få ärva någonting som tillhör honom eller hans kyrka. Och det här är ju kyrkans strategi hela tiden då, keep it within the organization liksom. Men kanske viktigare än allt det här är egentligen att man under skänningen möte så kommer kravet om domkapitel i olika stiftstäder. Och de här utgörs då av en stab och en styrelse i kyrkans och biskopens tjänst. Och de fick stor betydelse som kulturella center och administrativa center. Och det är här den här väldiga apparaten då, liksom byråkratin började växa fram i Sverige först under 1200-talet egentligen. Och de samlade det här, jag vet inte om de har börjat med tionde ännu, men de började samla in lite egna skatter på den jord som de här domkapitlen äger. Och de skulle då bestå de här, det var en ganska stor administration, men de skulle bestå av ett antal prelater, alltså högre präster, och blandade med domprost som var kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen. Dessutom ingick kaniker, präster på lägre nivå som hade praktiska uppgifter, bland annat att läsa mässor vid domkyrkans olika altare. Och vad som krävs av de här, de som upptagits i domkapitlet, de förväntas inom 2 år resa till ett universitet. Och de får inte röja någonting om kapitlets hemligheter för någon. Om de ertappas med detta och övervisas som gärningen av pålitliga människors vittnesbörd, ska han på grund av sin gärning bestraffas för förräderi. Kommer från en regler bevarade från Lunds domkapitel från 1489. Så alltså det man gör är att man bygger upp en administration som man tvingar att skicka utomlands för att studera i de här indoktrineringslägerna nere på kontinenten, där man också lär sig massa tekniker. Och man får inte, alltså man håller på, man bygger upp väldigt medvetet upp det här kunskapsmonopolet, så att man inte röjer de här hemligheterna.
Men samtidigt så också så bygger man ju också verkligen en kader här i att man skolar in människor i att du får inte säga till andra vad vi säger här, du måste gå på de här skolorna som är för oss, bara oss. Man gör ju väldigt mycket man skapar en människa som är bortom liksom kungamakten, och det är någonting helt eget. Man är inte en del av det vanliga världen riktigt.
Ja, precis. Man lite som scientologerna, så skiljer man sig från världen.
Jo.
Men, och det är ju, lyssnarna kanske minns det, att den här periodens kungar, ja, inte bara kungar då, utan också Birger Jarl, Magnus Ladulås och Birger Magnusson, alla de här gör ju stora eftergifter till kyrkan rent ekonomiskt. Man börjar införa tiondet, Magnus Ladulås skapar, han har ju då Alsnö stadga från 1278, där de börjar klassificeras som ett andligt frälse, att de behöver inte betala skatt till kungen alls, om jag förstår det rätt, såvida de gör det de ska göra. Och liksom man börjar stödja sig mer och mer på, och Birger Magnusson ger också massa, jag tror att delar ut massa land, tror jag, eller sådär, jag minns inte riktigt.
Jag tror det.
Och man börjar stödja sig på dem väldigt mycket just för att balansera mot adeln. Och under den här perioden så börjar ju också, det är inte bara det att de, ja, det kanske är viktigast av allt egentligen, att de har inte bara en egen administration, utan de börjar också få egna våldsresurser. Alltså man börjar anlita soldater av olika slag. Så kyrkan är nu en, ja, det är big money, big guns liksom.
Jo, precis. Alltså det är långt ifrån bara en akademisk makt, utan det är ju faktiskt så att biskoparna börjar ha egna arméer, börjar ha borgar. Man kanske inte är ute och liksom krigar aktivt, men det är absolut en slags, alltså man har ju absolut en väpnad makt också, så att säga.
Ja, och vad mer kan man säga om guldåldern egentligen? Vi har ju då det här med arkebiskop Brynolf Algotsson. Han var biskop i Skara från år 1278, från och med Alsnö stadga. Och man känner sig, nu jävlar, är ingenting som stoppar kyrkan.
Ja, det är han som vill skapa någon slags autonomt Västergötland.
Precis, en chass, en Capital Hill Autonomous Zone, fast för den svenska katolska kyrkan.
En V-gas, Västergötland Autonomous Zone.
V-gas låter ganska kul. Med ett zäta på slutet sådär, rant. Man kräver att då kyrkan i Skara stift och att kyrkan i Skara stift och därmed landskapet i Västergötland skulle slippa underordna sig en kung över hela riket. Och han började inleda samtal med kungens fiender. Men kungen tar det, liksom, tar honom i örat och tar ett liksom skarpt samtal med honom och säger sluta försöka splittra Sverige. Och man bara gör en honör inför flaggan för vilken jävla patriot Magnus Ladulås var.
Ja, jävla hjälte han var egentligen.
Ja, rädda det här landet från klerikal splittring alltså.
Mm, verkligen.
Och om du inte gillar mitt ladulås så kan jag hjälpa dig att packa. Jag brukar säga. Om mitt ladulås kränker dig så kan jag hjälpa dig att packa. Ska sätta upp ett patriotiskt ladelås på alla mina dörrar här.
Ja.
Nej, men så det är ganska nice. Så de når ju sin gräns där på något sätt. Det är fortfarande kungen som är in charge.
Mm. Ja, det är, man, i och med den här konstiga försöket till att bilda en kyrklig stat i Västergötland så har man också kommit till en slags så här långt men inte längre punkt. Så man kanske vet så här hur mycket, man har testat spelrummet liksom.
Och det är också under Magnus Ladulås den här perioden som Uppsala börjar bli det definitiva ärkebiskopssätet.
Mm, just det.
Ja, det blir det helt enkelt, det vinner den kampen. Bland annat att Magnus Ladulås kröns då av Folke Johansson Engel. Bra kristet namn.
Ja, verkligen.
Han kröns av honom i Uppsala. Jag har sagt fel hela tiden med 1278. Det är 1280 Alsnöns stadga utfärdas, så...
Ja.
Shame on me, antar jag.
Men då har vi rättat det i efterhand i alla fall.
Precis. Ja, men berättelsen fortsätter väl här då. Vi har ju bland annat under Magnus Eriksson så uppstår nya konflikter om landslagen.
Mm.
Och det är då att man kan testamentera... alltså att man... Som det har sett ut nu så kan man testamentera jord till kyrkan.
Ja, just det.
Och det här gjorde adeln väldigt arg, som åberopade gammal germansk lag att man måste ha brukat jorden en längre tid för att ha rätt till den liksom.
Och det är väl antagligen då för att adeln börjar bli trötta på att det är massor med döende adelsmän som i så här sista sekunden blir påhälsad av en präst som säger du vet att du kan bara köpa dig ur helvetet, det är bara att du ger oss allt du äger så behöver du inte hamna i helvetet.
Och så jävla så här scam-institutioner.
Ja, verkligen. Men det är smart. Men det här leder ju till att det är en massa konflikter runt där hur testamenteringen ska gå till. För adeln försöker väl på något sätt säga att det är inte du som person som är viktig, utan det är din ett. Du måste tänka på att det är en hel ett efter dig som ska ärva den här marken och så vidare och så vidare. Medan kyrkan mest säger att nej, men vadå? De får väl göra som de vill. Vi är väl alla individer, eller hur?
Vi är alla jämlika under Gud. Vi får bestämma vad vi
med. Och på tal om Gud förresten, han kommer att straffa dig om du inte ger oss allt du har.
Men Magnus Eriksson då, som 1347 vill ha ett korståg mot Finland och vill att det ska betraktas som ett korståg och inte bara ett undervisning, han blir lite såhär vi skjuter på det här med landslagen. Så det blir liksom en så här pinsam kompromiss som inte säger så jävla mycket.
Just det.
Vilket slutar till att i praktiken så får kyrkan precis som de vill, eftersom att så här, reglerna är ganska luddiga, så bara, ja, men då kan ju vi egentligen bara fortsätta med det här, tänker vi. Så det blir ganska ouppklarat, och det här är ju ett av skälen till varför Magnus Eriksson är så jävla impopulär hos adeln då. Och att heliga Birgitta börjar kalla honom för bög, och att hans egen son börjar kuppa bort honom med hjälp av högaden och sådär.
Just det.
Så han lutar sig kanske lite för mycket på kyrkan här, Magnus Eriksson, som gjorde sitt bästa.
Stackars Magnus Eriksson.
Men där har vi haft några nedslag då i kyrkans styrka under den här perioden.
Och då börjar vi gå över till när styrkan börjar svacka, så att säga. Och de
precis
kommer över i det som vi kallar för degenereringens tid. Det är du som har satt upp de här olika tidsepokernas namn och sådana saker. Och du säger att degenereringens tid börjar i och med Margaretas död 1412. Det här är väl lite för att vi är ändå kungpodden, vi vill utgå från kungar som vi sa i början av avsnittet. Men varför är det just Margaretas död 1412 som är en viktig punkt för degenereringen, skulle du säga?
Ja... Alltså man ska väl säga så här egentligen. År 1300... Det börjar tidigt. Filip den fjärde av Frankrike. År 1309 så tvångsförflyttar han påven i Rom till Avignon.
Avignon
har vi bestämt oss för här. Det är faktiskt en svensk älskande.
Ja.
gillar du inte mitt Avignon så kan jag hjälpa dig att packa. evigt användbart. Om mitt Avignon kränker dig. Jag glömde alltid att det kränker dig. Men ja. Hur som helst.
Ja.
1309 så tvångsflyttade han påven dit för att kunna hålla bättre koll på honom. Och det här är ju samma sorts konflikt som vi pratade om tidigare. Så tysk-romerska kejsarens konflikt med påven. Att det är allt och massa spänningar där.
Men den franska kungen är lite mer av en tjäd och bara direkt flyttar på, kung, på påven till sin egen trädgård.
Mm. Han bara, why don't we take the pope and move him over here? Vad kommer då liksom lyfter honom, bär honom till Frankrike?
Ja, precis. Ja.
Det är tufft. Men 1377 då så är det Gregorius den elfte. Han flyttar tillbaka till Rom och då tänker alla, åh, nice, äntligen lite ordning och reda. Men de franska kardinalerna i Avignon, de tycker att, bara, nej, men det har ju varit här så länge nu och det har ju funkat så bra. Så vi utser vår egen påve.
Ja.
Så då har vi två påvar och det här är ett problem. Och då försöker man återupprätta påvedömets anseende genom att man väljer en tredje påve 1409. För man tänker att så här, ja, det där är någonting mellan Rom och Avignon liksom. Men vi ställer oss över det. Nu har vi en ny påve, det här blir bra.
Vi löser
problemet
det.
Är då att, problemet är då att ingen, ja, i alla fall Rom och Avignon erkänner ju inte honom såklart.
Nej.
Så då har vi tre stycken konkurrerande påvar.
Mm.
Och de viger massa olika biskopar och alla de här biskoparna då är liksom illegitima i någon sån här triangelformation. Och det här problemet sprider sig till Sverige med och vi får en situation där man får det här spindelmannen-mimet där man har massa tre spindelmän som står i en cirkel och så här pekar på varandra och skriker antipåve.
Ja, just det, just det.
För att det var ju då termen för de falska påven att de var antipåvar.
Ja, precis. Och vi har kommit till en punkt där man i Sverige tänker kungamakten att nu är det väldigt, väldigt svagt inom kyrkan. Så vi kanske kan ta en chans här att öka våran spelplan lite grann.
Ja, för det här är när Margareta då har liksom löst den, vad ska man säga, politiska situationen i Sverige genom att besegra Albrecht av Mecklenburg och så.
Mm.
Och tittar och ser att den andliga situationen är ett totalt kaos eftersom att Hedin uttrycker sig då att Margaretas ställning förstärks av att biskopar i Sverige bannlyste och fängslade varandra så här hej vilt fram och tillbaka. Vilket är jätteroligt.
Men då har ju vill som jag, då tycker jag bannlysa dig. Aha, men jag tycker dubbelbannlysa dig. Du är bannlyst stjärnstoff.
Du är faktiskt djävulens sändebud och det är stjärnklart och solklart och allting klart och block för spegel. En episk teologisk strid om mänsklighetens själar utspelar sig således.
Då står i Sverige. Margareta står bredvid och bara, vad i helvete?
Ja, men så, alltså kyrkan i Sverige då är ju väldigt splittrad.
Mm.
Men de har också tappat sin power of the middleman. Alltså de har tappat det här med att de kan åberopa en enad stark romersk kyrka som kan göra det svårt för kungamakten om de inte gör som de säger och ja, vice versa då. Nu finns det ju en ganska stark kungamakt i Sverige eller husbondemakt i Sverige. Men det finns ju inte riktigt någon ja, alltså det finns inte så mycket att leveragea det med emot liksom, som att ha en svag och splittrad kyrka på kontinenten. Så Margareta drar fördelar av det här. Hon håller ett kyrkomöte år 1412, vilket är året hon dör. Och där står gamla frågor på dagordningen. Indragning av kyrkans jord och andra ekonomiska frågor. Främst kyrkans rätt till skatter, men också att slippa betala skatter till staten. Ja, bråket om påvmakten hade gett upphov till viss anarki. Några menar att de gemensamma kyrkomöten som anordnades i den västliga delen av kyrkan fått ersätta påvens auktoritet. Vid konciliet i Pisa år 1409 var också svenska biskopar närvarande och de tog med sig striderna mellan påvetrogna och konciliervänner kyrkomötet i Arboga år 1412. Och de församlade då på det här i mötet i Arboga. De enas om att försvara påvens ämbete och fördöma biskopar som ansåg att de inte behövde underordna sig någon påve.
Mm.
Ja, vilket är skojigt. Så de bestämmer sig för det här, men jag vet inte hur mycket det blir av det. Så Margareta befinner sig i en position då där hon kan börja byta ut biskopar, tillsätta lite folk som hon vill. Men hon kan också, för att betala för de här väldigt stora krigskostnaderna, så kan hon ja, konfiskera lite från kyrkan och mer eller mindre, och också då alltså beskatta dem mer, något de inte kan göra så mycket åt i det här splittrande tillståndet.
Nej,
och det här är ju ett knep som hon under den här degenereringstiden lämnar över till sin son Erik av Pommern. Och han går ju crazy med det här. Han utser ju liksom tyska, polska och italienska biskopar lite överallt.
Luigi Pizza Mamma Mia kommer då
precis.
Biskop i Växjö och sånt där.
Att det, de står och så här denouncear varandra och så här, antipope, heretic, och plötsligt så bara bambino, bambino. Alla bara vänder sig och bara, var kom du ifrån? Bara, no, I am a Swedish bishop, I like to beat my wife.
I like the meatball, I like the seal.
Och de börjar märka att så här, nej men okej, nu är det någonting som känns fel här. Det här är, det känns lite som att vi har problem. Men ja, då dör ärkebiskop Johan Håkonsson dör 1433.
Ja.
Och då blir det en jävligt, ja, det utbryter en häftig strid. Domkapitlet väljer då Olof Larsson som ny ärkebiskop, men Erik går på jävligt hårt. Han bara skiter det. Han går inte med på det. Han vill ha biskop Thomas av Strängnäs som ärkebiskop. Och Thomas avböjer det här. Han kanske kände så här, typ, hej man, jag vill inte ha den här heta potatisen. Så då utser bara Erik en av sina trogna vapendragare. Vilket är kul. Att han bara, aj, men då tar jag min kompis då.
Ja, precis.
Bara, men jag är ju inte ens prästvig. Bara, nej, men nu skiter jag i det.
Ja.
Så det är kul. Och det här då, kyrkan är ju, de blir väldigt arga över det här, men de är ju kax, de kan inte göra så mycket för att de är så splittrade.
Mm.
Men som tur är så finns det ju en till person som är arg på Erik av Pommern, och han heter Engelbrekt, och han bor i en annan del av landet. Och han är en man av handling. Så när det här upproret bryter ut då, så bestämmer sig kyrkan för att ställa sig på upprorets sida. Och ja, de kan väl enas i att ha en gemensam fiende mer än att de är så överens.
Ja, just det. Mm.
Men alltså den här splittringen de tre påvarna tar ju också slut under den här perioden. Men kyrkan som har dragits in i, ja, ni vet ju rik med Engelbrektsupproret, men de har dragits in här och de blir väldigt, de börjar kanske mer nu se sig som en svensk kyrka. Och de blir väldigt nationalistiska eller protonationalistiska gentemot Rom. Var det här legendariska mötet som de kommer till precis i Basel.
Är det när de börjar dra i högväxeln och börjar köra på den här goticismen och allt det här?
Precis, de kommer till kyrkomötet i Basel, Nils Ragvaldsson, biskop. Eller ja, han är ärkebiskop då till och med. Där hela Västkyrkan hade samlat för att diskutera gemensamma angelägenheter och markera kyrkans självständighet i förhållande till påven. Så påvemakten har ju liksom tappat väldigt mycket förtroende efter den här splittingen och så. Och Nils Ragvaldsson trädde då fram i Basel och säger att Sverige borde ha en hedersplats vid mötet, eftersom goterna som gjort stora insatser i Europas historia enligt hans uppfattning härstammade från Sverige. Vilket är a complete delusion, inte baserat på någonting. Och att det roliga med det är att, men det var ju goterna som förstörde Rom och liksom slog sönder massa kyrkor och så här bara, jo men de var tjänst.
Nu tycker jag att vi nazister förtjänar en hedersplats i den israeliska riksdagen. Det var ju ändå vi som nästan utrotade den judiska rasen. Så jag tycker ändå att vi har någonting att säga till om här.
Vi har ju faktiskt haft en väldigt betydelsefull impact på världsjudendomen. Man bara,
jo, okay. Men jag hör vad du säger.
You have a point.
Men
kyrkan är då alltså en till grej med degenerering, att även om de inte har det här problemet med de splittrade påvarna, så är det att de dras ju in i de här nationella politiska konflikterna väldigt mycket.
Mm.
Eftersom att påven är så svag och de ställer sig självständigt gentemot honom, då är ju frågan lite, vad är deras poäng nästan? Alltså att de är ju, eller vad är deras legitimitet snarare?
Mm.
Nu är de mer sin de är inte en förmedlare av mannen i Rom som är liksom människans närmsta länk till Gud på jorden på samma sätt längre.
Nej.
Utan nu är de ju bara den här byråkratiska apparaten i en tid när vi faktiskt kanske, ja men börjar få en högre renässans som har kommit. Det börjar en högre bildningsnivå och bla bla bla, och man kanske kan utveckla mer av en, det börjar se mer realistiskt ut att utveckla en starkare sekulär byråkrati.
Jo, precis. Och det här ser man väl också att man lägger... Man börjar lägga grunden för vad som sen kan bli reformismen, när man börjar inse att det, kyrkan finns av en annan anledning än att bara prata med påven. Men de här olika liksom, nationella konflikterna som kyrkan dras in i, det har vi ju pratat om också i KKB-avsnittet bland annat, med Gustav Trolle som dras in och, eller som börjar, han bannlyser KKB va? Eller är det någon Sture som blir bannlyst? Jag kommer inte ihåg.
Mm, frågan är, jo, det är precis ja. Ja, men det får vi inte missa. Det är kanske nästa roligaste här. Innan vi går vidare med det så vill jag bara påpeka att jag håller helt och hållet med om kamrat Wiklunds analys. Jag tyckte det roligaste var att du sa att det här ligger i grunden för, inte reformationen utan reformismen. Så det vill säga att det var här socialdemokraterna svek den, eller var grunden för sveket till den revolutionära socialistiska kampen.
Här började Hjalmar Brantings. Hjalmar Brantings. Ja, förlåt, reformationen.
Så här, Hjalmar Branting står och så här, tittar på bilder av de här Spider-Man-meme-påvarna som står och pekar på varandra och bara, I will finish what you started. Själv har jag lite svårt att se den röda tråden, men jag, it's a bold analysis.
Läs min kommande avhandling om ämnet.
Mm. Ja, precis. Men Sten Sture då. Vi har ju Sturepartiet som är de här, ja, ni får lyssna på tidigare avsnitt. De är det här, ja, protonationalistiska partiet som vill att Sverige ska ha, ja, de vill vara självständiga gentemot Kalmarunionen, kortfattat. Och ärkebiskop Jakob Ulfsson tillträdde 1469. På ämbetet. Och han är ganska framgångsrik som ärkebiskop. Och han tävlar mest i Sture om att förvalta riket. Att vara, ja, vad han kallar sig, ståthållare, nej, vad han kallar sig.
Det är det inte riks...
Riksföreståndare.
Ja, riksföreståndare, ja, precis.
Ja, och han, det här konflikten blir så upphettad så att ärkebiskopen blir belägrad i sin borg vid Almarestäket. Mm. Men Sten Sture lyckas inte besegra honom. Och ja, vilket blir en lättnad för biskoparna. Men Jakob Ulfsson, han lämnar sitt ämbete som ärkebiskop år 1514. Dör dock först år 1521, så att han liksom, den här ganska framgångsrika killen som kunde stå emot Sturarna, han liksom går i pension och dör med värdighet. Men då förordrar han Gustav Trolle till efterträdare, som också väljs, som bara är 26 år gammal och inte så bra. Helt enkelt. Han sammanfattar det så här som att han är ja, han ska då möta Sten Sture den yngre, som är minst lika savvy som sin farsa, men han själv är lite av en loser rent politiskt. Och, men han minns då hur sviniga de var mot hans föregångare. Så han, katolska ledare i Rom och Danmark, alltså påven i Lund. Alltså påven, Lunds ärkebiskop och biskopen av Roskilde. Mm. De förenas i en bannbulla mot Sten Sture den yngre. Vilket jag tror är som en, ja, en bannlysning. Ja, det är en bannlysning helt enkelt. Mm. Och för Gustav Trolle känner väl att han, ja, han måste väl slå med stora trumman för att kunna bevara makten här på något sätt. Men vad det de facto gör då är att kyrkan allierar sig med Kristian Tyrann.
Ja, just det.
Så jag menar, om vi har några tvivel på hur långt den svenska nationella kyrkan har degenererat, så att de vänder sig till danskjäveln Prime, ja. Danskjäveln, den liksom,
danskjäveln med stort D.
Han går helt enkelt till Danmarks liksom Megatron. Mm. Han vänder sig till The Decepticons och sviker Optimus Prime i Sture-ätten här. Han gör det ultimata sveket. Ja. Så långt har det gått för den svenska kyrkan.
De automatiska robotarna strider mot ett robotgäng av en annan sorts robotfordon. Robotfordon, mer än ögat ser. Robotfordon,
Och den här Gustav Trolle är ju också i högsta grad med vid det kommande Stockholms blodbad. Enligt vissa kanske han var the mastermind av blodbadet.
Man kan väl sammanfatta kort att det är Gustav Trolle som kröner Kristian II till kung i Sverige. Och det han sitter och läser upp den här hemska texten vi liknade vid Saddams avrättningar av partiofficials. Där han läser upp alla deras att de är kättare och de har svikit allting och bla bla bla. Och han lämnar till och med sin ärkebiskopspost i Sverige, eller snarare påven bestämmer att han inte får vara det längre. På grund av någon konflikt mellan påven och nationalstaterna. Men han följer alltså med Kristian till Danmark och blir biskop i Roskilde istället. Det är ju mer av en svikare historien får man leta efter.
Ja, verkligen. Inte nog med att han blir alltså bortjagad och kommer tillbaka, går på danskens sida, börjar avrätta halva Stockholm, utan sen också bara när han blir avsatt inte kan ge med sig utan bara flyr till Danmark och fortsätter hålla på och prästa sig där istället.
Ja. Hedin skriver ju så här om Trolle och allt som händer här, som jag tycker är en ganska bra sammanfattning om varför det här kan leda in till reformismen, som du valde att kalla då, eller reformationen. En kamp pågick mellan påven och nationalstaterna. Kejsare i Europas länder lyckades tidvis få makt över kyrkan i sina stater, men påven återtog i regel makten med krav på att kyrkan skulle få vara fri. Den nationella gemenskapen var uppenbarligen lättare att upprätthålla om kyrkan ställdes direkt under regenten i landet. Det var en anledning att närma sig reformationens budskap under 1500-talet. Det är ju inte alls så svårt att se nu varför Gustav Vasa utan större svårigheter och av ganska rationella skäl är beredd att klicka på reformationsknappen här.
Ja, precis. Alltså när Olav Petri och hans Gustav Vasas högra hand, vad heter han nu igen? Han som...
Mäster Olof, eller?
Ja, det är det väl kanske.
Ja, minns inte vad man heter, Olof Doingson, men ja.
Ja, men det är inte svårt att se varför Gustav Vasa lyssnar på de här nya idéerna från Tyskland med handen där som spikade upp en lapp på en kyrka och tänker att det här kanske kan vara fördelaktigt för mig.
Han spikade upp en same på en kyrka. You fucking racist.
Det tror man börjar göra senare. Men ja, så då börjar vi komma fram till reformationen som sen då la grunden för reformismen, men det får bli ett annat specialavsnitt lite senare i tiden. Och då kanske vi också kommer fram till en slutpunkt i den här tidslinjen som då ska vara någon slags bred tidslinje över kyrkans tid i Sverige, kan man väl säga.
Det kan man säga.
Kungpodden. Så med den här tidslinjen i bakhuvudet kan man gå tillbaks till din lilla fundering eller frågeställning eller tankeställare i början av avsnittet där du frågade vad är kyrkan egentligen bra för? Varför har den en maktposition när den kanske inte ens riktigt är värd det om man kollar från kungarnas syn så att säga. Har vi fått något svar på det tycker du?
Ja. Alltså, innan vi går in på det som vi mest har pratat med avsnittet, som jag tror väl är den egentliga förklaringen till vad till kyrkans makt och så kan man ju prata lite om det vi kanske inte kommer in på så mycket här. Att vi har ju då klosterväsendet som etableras och som kommer in med lite odlingstekniker från Europa och innovationer i boskapsskötsel föreslår Hedin här. Samtidigt så är det Janken Myrdal som läst annat avsnitt. Han säger att man inte ska överdriva kyrkans betydelse för jordbruket och typ tekniska uppfinningar vad gäller typ kvarnar och skit. För att det är mycket som kommer handelsvägen, menar han. Däremot odling av särskilda gröna, alltså trädgårdsodling.
Ja, alltså det finns ju belägg som kan spåra tillbaka både odlingstekniker och sånt, men också hur man avla fram speciella grönsaker och olika former av olika grönsaker ganska mycket. Och det kan väl i alla fall spåras tillbaka till klosterlivet ganska mycket och klosterna som börjar spridas även i Sverige så småningom.
Och en liksom ursprunglig, en väldigt primitiv sjukvård och sådär. Det var också klosterskolor fanns som var en bredare rekryteringsbas då för begåvade barn att ge dem möjlighet att fortsätta högre studier. inte bara var den yttersta, yttersta överklassen som kunde göra det.
Mm.
Ja, och det var fördelaktigt för kyrkan att få påbörja sin utbildning inom klostren då, som var väldigt så här disciplinerad och homogeniserande. Man var ju förmodligen att följa väldigt strikta regler och identifiera sig väldigt nära med kyrkan och så.
Jo, precis. Det var vi pratade om förut, att man började indoktrinera människor i både den kyrkliga tankesättet men också i kyrkan som en politisk makt och så vidare. Men om man går tillbaka till lite grann just den här om varför kyrkan har en makt överhuvudtaget, så tänkte jag lite grann på den här, jag pratade lite tidigare om att man i den här missionerande tiden så har man en kyrka som på kungens villkor får resa runt och bredda sin intressesfär på villkoret att den också säger att kungen är kung, så att säga. Men det är alltid på kungens villkor. Men det känns som att man senare när man kommer upp i guldåldern så är det nästan på kyrkans villkor som kyrkan får säga att kungen är en rättmätig kung, så att säga. Så man har lite det där som du sa, att man ger gratis saker och sen så kanske man har någon slags baktanke med det. Man växer liksom som en cancersvulst på det svenska samhället.
Och det är väl egentligen det här mer indirekta som kan vara källan till makten, för att det kan ju vara värt att nämna de här tekniska innovationerna och klosterlivet och bla 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 bla, men det är ganska marginellt. Det stora verkar vara just det här att när man väl är som vampyrer sen, när du väl har släppt in dem i ditt hem liksom, och sagt att det är de här som legitimerar mig som kung och man måste förlita sig även på dem liksom, i förlitar sig väldigt mycket på deras så här administrativa och inte minst så här kulturella tekniker på något sätt. Att man låter så mycket av liksom ideologi och kultur och språkproduktion och sådär ligga hos dem. Alltså det är ganska svårt att vända på det när man väl har köpt in sig på det spåret.
Jo, precis. Jag tänker väl också att när man kommer till den här punkten där när degenereringen kommer, att man börjar inse att det här är inte en direkt telefon till påven, för vi har typ tre olika påvar, jag vet inte vilken av dem jag ska ringa. Vad är då poängen med det här? Det spelar ingen roll riktigt längre att det kanske inte finns en poäng med hela den här stora byråkratiska apparaten. För hela den byråkratiska apparaten finns ju redan där. Och den är lite svår att bara klippa bort, så att säga.
Ja, och det stora är ju att de bränner ju sina egna broar med att de börjar delegitimisera sig själva, de här nationella kyrkorna, för att de bråkar så mycket med sin påve.
Jo.
Som är den stora kontakten till Europa och bla 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 bla. Men han är ju inte det längre, för han är ju tre pers liksom.
Jo,
det är ju inte en enda. Det är som en, du vet, en korsning med liksom 700 vägar som leder till den. Alltså att då kan man ju förstå varför den korsningen är väldigt viktig.
Jo.
Om du bryter upp den så har du ju liksom, då kanske det är bättre att ha goda, eller kanske viktigare att ha goda relationer till den franska kungen än vad det är till att ha till påven egentligen.
Mm, precis. Då börjar man komma till Crusader Kings, där man måste befundera över om man ska gifta bort sin dotter med påven eller gifta bort sin dotter till kungen av Frankrike istället.
Precis. Och vi kan väl inte komma här och påstå att vi har löst någon slags historisk gåta om kyrkans roll och funktion precis. Men,
nej.
Men jag är väl ganska nöjd med att säga att det här är den mest tillfredsställande förklaringen jag kan komma fram till om man har försökt läsa på inför det här avsnittet.
Jo, men det tycker jag väl också. Det är väl alltid våran poäng att vi har väl aldrig gjort anspråk på att komma med lösningen med stort L. Utan vi larvar oss väl mest och refererar till olika memes.
Det är ju en styrka bland många. Hoppas lyssnarna gillar det i alla fall.
Ja. Vi kanske ska passa på att tacka sagda lyssnare för att ni har lyssnat på det här specialavsnittet av Kungpodden. Speciellt tack till er som väljer att bli patrons. Vi glömde ju lägga upp det förra avsnittet på Patreon. Och som sagt så kommer då vi inte lägga upp de här avsnitten på Patreon. Vi kommer inte kräva några pengar för dem med tanke på att det här inte följer grundreglerna för Kungpodden, så att säga. Men vi är strax tillbaka. Det här skulle bli sommarvikarieavsnitten. Nu är vi i slutet av augusti, så det blir snarare en liten mjukstart in i den nya säsongen som vi så här rivstartar med Gustav Vasa.
Precis, den absoluta Kungpodden, som jag tänkte att kalla.
Precis.
Eller Kungpodden Z. Vi väljer man de två, inte.
Alltså säsong två började ju förra året, vilket vi klantade oss lite med. Så det här måste ju bli Kungpodden GT då, istället för Kungpodden Z. När originalförfattaren
i standalone filmer om podden. Precis. Som vi kallar för Kungpodden Super.
Det är feta referenser till Dragon Ball här för den som har missat det. Vi ska också göra ett lite särskilt tack till de lyssnarna som har gått in på internetforumet Flashback och skrivit om oss. Du hittade en Flashback-tråd. Det var ju fint att se att vi har fått massa lovord där. Det känns också som att nu är vi på riktigt. När vi har en Flashback-tråd så då finns man.
Det är väldigt started from the bottom now we're here. Det var så jävla bullshit att vi laddade upp den där mest lyssnade historiepodd grafen.
Det här är på riktigt. Ett extra stort tack till Klimpens pappa och Taco Kryddmix tror jag de hette, ja. Som gav lite lovord där på Flashback. Gå in och skriv där om ni tycker om oss. Och så ska ni också gå in och betygsätta oss på iTunes och så vidare. Sprid podden, det är kul om så många som möjligt lyssnar. Sen ska vi tacka Julle som gör våra stinkort. Vad är det du brukar kalla dem för?
Stinkort? Titelkort brukar jag säga. Ja. Och det får det väl vara.
Ja.
Han säger orden i relation till podden.
Mm, precis.
De sakerna gör han. Sen vill vi då också tacka Viktor Toverstrid. Ja, Julius Guldbok, kolla in juliusguldbok.se och hans företag Bokus Pokus. Han är då alltså en röstskådespelare.
Yes.
Jag vill också tacka Viktor Toverstrid som gör jinglarna till den här podden. De bra jinglarna som du brukar säga, men jag tycker dina jinglar är ganska bra med. Tack. Men Viktor ska ju inte mäta sig med. Kolla in hans företag Winteractive, spelutvecklingsstudio. Och kolla in honom på @skojaaldrigpapi på Twitter.
Mm.
Och vi kan väl säga någonting om att nästa avsnitt kommer att vara till en specialavsnitt. Men ni vet ju att det här bygger upp till Gustav Vasa såklart. Jag tänker att vi istället kan avsluta det här med att läsa Taco Kryddmix recension av oss på Flashback.
Ja, det tycker vi är.
Tycker den är helt fantastiskt bra. Precis lagom proportioner mellan populärkulturella referenser, trams och fakta. Har lyssnat om alla avsnitt och kommer nog göra det igen snart. Kan förstå om det inte är en smak för alla, men då finns det poddar som Hardcore History eller liknande. Taco Kryddmix, du kunde bara släppa det där sista.
Ja.
Men du var tvungen att liksom underminera och sådär.
Men jag tänker att precis som vi så är också Taco Kryddmix kanske inte något för alla, men för dem så finns det också en sån här bara vanlig mild kryddmix eller kanske bara lite spiskummin istället för att köpa en kryddmix.
Ja, jag har aldrig hört en bättre uppknytning av en säck än sådär.
Jag ska tacka dig också, Anders.
Vi får sluta spela in här, jag känner att vi börjar svamla.
Ja,
tack för dig. Tack för dig. Och tack till dig, Ante, för att du är så bra. Nu räcker det här.
Ja, nu får du säga, det här babblet kommer vara med när vi börjar tona in musiken.
Jag har honom såg en gång.
Tag honom ett föränt. Han var en man. Hans likes var inte skolan.
Come to King. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte råden. Kungen.
Nice.
Quake 3 är ett bra spel.
Ja, det är det.